17, en bronsbjörn, sidan 389. Elaine lämnade husmor Harford och mäster Norry och begav sig ivrigt mot kartrummet utan att släppa Saidar. Ivrigt, men utan hast. Demi och tre gardeskvinnor marscherade framför henne, hela tiden spejande efter möjliga hot. Och de andra kom trampande bakom henne. Vare sig nyheterna var goda eller dåliga, trodde hon inte att Dailin skulle ägna lång tid åt tvagningen. Ljuset givet att de var goda. Birgit gick bredvid henne, försjunken i tystnad, med händerna på ryggen och väckad panna. Men likväl granskade hon varje korsande korridor som om hon väntade sig ett överraskande angrepp därifrån. Genom bandet kändes fortfarande oro och trötthet. En stor gäspning fick Elaines käkar att knaka innan hon hann stoppa den. Att hon höll en värdig takt berodde inte bara på att hon inte ville ge näring åt rykten. Det var inte bara tjänare som rörde sig i korridorerna längre. Hövligheten krävde att hon erbjöd rum i palatset åt de ädlingar som lyckats nå staden med sina knäktar. Om man använde knäktar som ett vitt begrepp. En del var utbildade soldater som bar svärd varje dag. Andra hade gått bakom en plog tills de inkallats för att följa sin länsherre. Och åtskilliga hade tackat ja. Främst de som saknade bostad i Camblin, eller, misstänkte hon, inte hade så stora rikedomar. Bönder och arbetare trodde kanske att alla ädlingar var rika, vilket onekligen de flesta också var, om så bara i jämförelse. Men de utgifter som medföljde deras ställning och plikter innebar att många fick vända på slantarna lika mycket som någon bondmora. Vad hon skulle göra för de senast anlända visste hon inte. Det sov redan tre eller fyra ädlingar i varje bädd där sängarna var stora nog. Alla utom de smalaste kunde hysa minst två, och det gjorde de också. Många av frändeskvinnorna hade förvisats till halmadrasser på golvet i tjänarnas avdelning, och hon tackade ljuset för att våren gjort det möjligt. Det verkade som om alla hennes gäster var ute och strosade, och när de hälsade på henne måste hon stanna och utbyta åtminstone några ord. Sergase Gilburn, en liten slank kvinna i grön ridklänning och med en anstrykning av vitt i det mörka håret, hade kommit med samtliga de 20 knäktar hon hade i sin tjänst. Ovresige, senige gamle Calvin Janivar i sin diskret lagade blå yllerock hade haft med sig 10 och fick samma vänliga bemötande som gängliga Beryl Leyden och tjocka Anthel Sharplin, trots att de båda var överhuvuden om än för mindre adelshus. Alla hade ridit henne till undsättning med så stora trupper som de förmått uppringa, och ingen hade vänt tillbaka när de fick kännedom om hur mycket större motståndarnas styrkor var. Idag var det emellertid flera som verkade illa till mods. Ingen sa någonting om det. Det var idel välgångsönskningar och förhoppningar om att kröningen snart skulle kunna äga rum och att de var så hedrade över att följa henne. Men oron stod skriven i deras ansikten. Arylinde Brandstrom, som brukade vara så översvallande entusiastisk att man kunnat tro att hennes 50 knäktar egenhändigt kunde vända läget till Elaines fördel, var inte den enda kvinna som bet sig i läppen. Och Larry Trehand, stadig och tystlåten och vanligtvis fast som en klippa, var inte den enda mannen med väckad panna. Inte ens nyheten om Gaiborn och den hjälp han kom med lyckades locka fram mer än korta leenden, som strax svaldes av den allmänna olusten. Tror du att de har hört talas om Arimillas skryt? Frågade hon under en kort lucka mellan bugningar och nigningar. Nej, det skulle inte räcka för att göra Arylinde och Larryd omskakade. De båda skulle förmodligen inte låta sig bringas ur fattningen om så Arimilla stod innanför murarna med 30 000 man. Nej, Det skulle det inte, instämde Birgit. Hon såg sig omkring för att kontrollera att ingen annan än gardeskvinnorna kunde höra innan hon fortsatte. De är kanske oroade av samma sak som har oroat mig. Du gick inte vilse när vi kom tillbaka. Eller rättare sagt, du fick hjälp. Elaine stannade upp för att utbyta några korta ord med ett gråhårigt par i yllekläder som skulle ha passat välbärgade bönder. Brannin och Elvain Martans herrgård liknade också mycket en stor bondgård med olika påbyggnader som hyste flera generationer av släkten. En tredjedel av deras knäktar var deras söner, sonsöner och dottersöner, brorsöner, systersöner och dessas söner i sin tur. Det var bara de som var för gamla eller för unga för att rida som hade stannat kvar för att sköta vårsodden. Hon hoppades att de båda liggande gamlingarna inte kände sig förfördelade. Men hon fortsatte vidare nästan genast. Vad menar du med att jag fick hjälp? Frågade hon uppfordrande. Palatset är förändrat. Ett ögonblick kändes en förvirring genom bandet. Birgit grimaserade. Jag vet att det låter vansinnigt, men det är som om hela palatset byggts om efter en aningen annorlunda ritning. En av gardeskvinnorna framför dem snubblade till, men kom raskt i takt igen. Jag har bra minne. Birgit tvekade och bandet fylldes med ett virvar av känslor som hon hastigt tryckte ned. De flesta av hennes minnen från tidigare liv hade smält bort som vinterns snö. Ingenting fanns längre kvar från tiden före Vita tornets grundande. Och de fyra liv som hon hade levt mellan det och troll och krigen hade börjat vittra bort. Det var inte mycket som kunde skrämma Birgit. Men hon var rädd för att förlora resten också. Särskilt sina minnen av Gadel Kane. Jag glömmer inte en väg när jag har följt den en gång, fortsatte hon. Och en del av korridorerna är inte likadana som de var förut. En del av dem har flyttats. Andra finns inte längre kvar. Och sen finns det en del som är nya. Så vitt jag har kunnat utröna är det ingen som pratar om det. Men jag tror att folk håller tyst för att de är rädda att de håller på att bli tokiga. Och de yngre är rädda att förlora sin ställning. Det är ju... Elaine stängde munnen igen. Uppenbarligen var det inte omöjligt. Birgit inbillade sig inte saker. Plötsligt förstod hon varför Nerys varit så motvillig att lämna hennes svit. Och kanske även varför Rini varit så förbryllad tidigare. Hon önskade nästan att det bara var hon som blivit virrig av sitt havandeskap. Men hur hade det gått till? Inte de förlorade, sa hon bestämt. Om de kunnat göra någonting sånt här skulle de ha gjort det för länge sedan. Och värre än. Jag önskar även er en god dag, först Aubrey. Aubrey Pensenor var smal och kantig och skallig, bortsett från en tunn vit hårkrans, och borde ha suttit och lekt med sina barnbarns barn. Men hans rygg var rak och hans ögon klara. Han hade varit en av de första som nått Caimlin, med närmare 100 man. Och det första beskedet om att det var Arimilla Marn som tågade mot staden, med Nain och Elenia som stöd. Han började prata gamla minnen från när han ridit för hennes mor i tronföljdskriget. Tills Birgit mumlade att hennes nord Dailin säkert väntade på henne. Åh, i så fall ska jag inte sinka er, ers nord, sa den gamle hjärtligt. Framför mina hälsningar till hennes nord Dailin. Jag har haft så fullt upp att jag inte fått byta två ord med henne sedan jag kom till Caimlin. Mina allra varmaste hälsningar, om ni vill göra mig den tjänsten. Pendensors hus hade varit allierat med Dailins hus Tarrowin sedan urminnes tider. Nej, inte de förlorade, sa Birgit så snart Aubrey var utom hörhåll. Men vad som orsakade det är bara den första frågan. kommer det att hända igen. Och i så fall kommer förändringarna att fortsätta vara så lindriga. Eller kommer man att vakna i ett rum utan dörrar eller fönster? Vad händer om man sover i ett rum som försvinner? Om en korridor kan försvinna måste ett rum också kunna göra det. Och tänk om det inte bara är palatset. Vi måste ta reda på om alla gator fortfarande leder dit de brukar. Tänk om en del av stadsmuren plötsligt försvinner nästa gång. Du har då sannoliken mörka tankar, sa Elaine dystert. Trots att hon bar kraften inom sig fick hon ont i magen av möjligheterna. Birgit fingrade på de fyra guldkokarderna på den röda rockens axel. De kom tillsammans med de här. Underligt nog var oron som kom genom bandet mindre nu sedan hon delat med sig av sina farhågor. Elaine hoppades att kvinnan inte trodde att hon hade några svar att ge. Nej, det var verkligen omöjligt. Birgit kände henne för väl. Skrämmer det här dig, Deni? Frågade hon. Jag ska villigt erkänna att det skrämmer mig. Inte mer än nödvändigt, ers nåd, svarade den fyrkantiga kvinnan utan att avbryta sin noggranna granskning av vad de hade framför sig. Medan de andra gick med händerna på svärdsfästena vilade hennes på den långa knölpåken. Hennes röst var lika lugn och saklig som hennes min. En gång var det en storvuxen kusk vid namn Eldrin Hackley som nästan bröt nacken på mig. I vanliga fall var han ingen våldsam man, men han hade druckit alldeles för mycket den kvällen. Jag lyckades inte hitta rätt vinkel. Och det var som om min påk bara studsade på hans skalle utan att det blev ett märke. Det skrämde mig mer, eftersom jag var fullständigt säker på att jag skulle dö. Det här är bara kanske, och varje dag man vaknar kan döden vänta på en. Varje dag man vaknar kan döden vänta på en. Det fanns nog sämre sätt att se på livet, men Elaine kunde ändå inte låta bli att rysa. Hon var trygg, åtminstone tills hennes barn var födda. Men det gällde bara henne och ingen annan. Utanför kartrummets breda dubbeldörr med snidade lejon stod ett par erfarna gardesmän på vakt. Den ene kort och snudd på tani. Den andra så bred att han såg satt ut trots att han var av medellängd. De hade inga synliga egenheter jämfört med alla andra i drottninggardet. Men det var bara goda och pålitliga svärdsmän som anförtroddes denna plikt. Den korte nickade mot Deni som rätade stelt på ryggen efter en ogillande blick från Birgit. Deni log blygt mot honom. Deni? Blygt? Medan ett par gardeskvinnor gick in för den ofrånkomliga rutinundersökningen. Birgit öppnade munnen. Men Elaine la handen på hennes arm. Birgit tittade på henne. Sen skakade hon på huvudet så att den tjocka gyllene flätan svängde sakta från sida till sida. Det är inte bra när de är i tjänst, Elaine. De ska sköta sina plikter, inte tråna efter varandra. Hon höjde inte rösten, men Denis runda kinder blev röda och hon slutade le och började speja längs korridoren igen. Kanske var det bättre så, men det var synd. Någon borde få ha lite glädje i livet. Kartrummet var palatsets näst största balsal. Ett stort rum med fyra eldstäder i rödstrimmig marmor, där brasor sprakade under de skulpterade spiselkransarna och ett guldsmyckat tak som välvde sig i en kupol mellan glesa kolonner som stod två famnar ut från de vita marmorväggarna som befriats från alla gobelänger. De många spegelförsedda golvlamporna lyste upp rummet lika bra som om rummet hade haft fönster. Större delen av golvet bestod av en detaljerad mosaikkarta över Caimlin som ursprungligen lagts för mer än 1000 år sedan. Efter att nya staden var färdigbyggd, men innan lägre Caimlin börjat växa fram. Långt före det hade funnits något Andor, till och med före Arthur Hökvinges tid. Den hade gjorts om många gånger sedan dess, allt eftersom plattorna bleknade eller slets ut, så att varenda gata var exakt återgiven. I varje fall fram till idag, ljuset givet att de fortfarande var det. Och trots att många byggnader hade ersatts under årens lopp var fortfarande många gränder de samma som på den väldiga kartan. Däremot skulle det inte dansas i kartrummet igen inom överskådlig framtid. På långa bord som var uppställda mellan kolonnerna låg fler kartor, vissa så stora att de nådde utanför kanterna. Och på hyllor längs väggarna låg höga travar med rapporter. Sådana som inte var av så känslig art att de måste låsas in eller brännas efter att man lagt dem på minnet. I ena änden av rummet stod Birgits breda skrivbord, nästan täckt av korgar, varav de flesta var fulla med papper. Som generalkapten hade hon sitt eget ämbetsrum, men så snart hon upptäckt kartrummet hade hon fastslagit att kartan på golvet var för bra för att inte användas. En liten rödmålad träskiva markerade den punkt på yttermuren där angreppet just hade slagits tillbaka. Birgit plockade upp den i förbifarten och slängde den i en rund korg full med likadana markörer som stod på hennes bord. Det var en liten korg, men om det någonsin ägde rum så många angrepp på samma gång att alla markörerna i den behövdes. Ers nåd, Birgit. Jag har rapporten om fodertillgången som ni begärde, sa en kvinna med gråsprängt hår och räckte fram ett papper med text och siffror i prydliga rader. Ett litet vitt lejon var broderat på bröstet på hennes prydliga bruna klänning. Fem andra skrivare fortsatte med sitt arbete och det hördes ett krafsande när deras pennuddar rörde sig över arken. De tillhörde mäster Norris mest betrodda och husmor Hafford hade personligen utsett det halvdussin budbärare i rödvitt livre, raska unga män, egentligen bara pojkar, som stod längs väggen bakom skrivarnas pulpeter. En av dem, en fager yngling, påbörjade en bugning, men hejdade sig med rodnande kinder. Birgit hade klarat av frågan om bugningar, för henne såväl som andra ädlingar, med några välvalda ord. Arbetet kom först, och den adelsman eller adelsdam som inte uppskattade det kunde hålla sig borta från kartrummet. Tack, husmor Anford. Jag ska titta på den om en stund. Skulle ni och de andra vilja vara vänliga och vänta utanför ett litet tag? Husmor Anford samlade raskt ihop budbärarna och de andra skrivarna som nätt och jämnt fick sätta korkarna i sina bläckhorn och läska de dokument de höll på med. Ingen visade minsta antydan till förvåning. De var vana vid att ostördhet ibland krävdes. Elaine hade hört folk kalla kartrummet för hemlighetsrummet, trots att inga särskilt hemliga saker fanns där. Allt sådant var inlåst i hennes svit. Medan skrivarna och budbärarna lämnade rummet i en lång rad stegade Elaine bort till ett av de långa borden med en karta som visade Caimlin och dess omgivningar i minst 50 milsteg åt alla håll. Till och med svarta tornet hade ritats in som en fyrkant drygt 2 rastmil söder om staden. Den var en svulst på Andors mark och det gick inte att avlägsna den. Vissa dagar skickade hon fortfarande dit inspektionsgrupper av drottninggardister genom portöppningar. Men anläggningen var så stor att ashamanerna kunde ha ägnat sig åt vad som helst utan att hon fick veta det. Nålar med färgade emaljknoppar märkte ut var Arimillas 8 läger var belägna runt staden. Och små metallfigurer visade diverse andra läger. En fint arbetad guldfalk som inte var längre än hennes lillfinger visade var Gorsien var. Eller hade varit. Hade de gett sig av än? Hon stoppade ner falken i sin bältespung. Evienda var i allra högsta grad en falk. På andra sidan bordet höjde Bigitt frågande på ögonbrynet. De är borta. Eller på väg, sa Elaine. Evienda skulle besöka henne. Hon var inte borta för alltid. Rand har skickat iväg dem någonstans. Vart vet jag inte. Bränne honom. Jag undrade varför Evienda inte var hos dig. Elaine la ett finger på en bronsryttare. En i knapp handhög som stod några rastmil väster om staden. Någon måste ta en titt på Davran Bashirs läger. Ta reda på om saldanerna också tänkte ge sig av. Och draklegionen. Egentligen spelade det ingen roll. De hade inte blandats i belägringen. Ljuset var ett hack. Och den tid då Arimilla varit rädd för att de kanske skulle göra det var länge sedan förbi. Men Elaine tyckte inte om att det hände saker i Andor utan att hon visste det. Skicka några gardesmän till Svarta tornet imorgon också. Se åt dem att räkna hur många ashamaner de ser. Han förbereder alltså ett stort slag. Ännu ett stort slag. Mot Shonchen förmodligen. Bigitt la armarna i kors framför bröstet och betraktade kartan med rynkad panna. Jag skulle undra var och när, om det inte vore för att vi har tillräckligt mycket att tänka på själva. Kartan visade orsakerna till att Arimilla tryckte på så hårt. En av dem låg nordost om Caimlin, nästan utanför kartan. Det var en bronsstatyett av en sovande björn, hoprullad med ramarna över nosen. Närmare 200 000 man, nästan lika många utbildade soldater som hela Andor kunde uppbåda. Fyra gränslandsregenter, åtföljda av kanske ett dussin Aes Sedair som de försökte hemlighålla, som sökte efter Rand utan att man visste varför. Så vitt hon kunde se hade gränslanden inga skäl att vända sig mot Rand. Samtidigt som det var ett enkelt faktum att han inte hade knutit dem till sig så som han hade gjort med andra riken. Men Aes Sedair var en annan historia, särskilt när man inte visste vilket läger de tillhörde. Och 12 närmade sig ett antal som var farligt till och med för honom. Nåväl, de 4 regenterna hade delvis genomskådat hennes motiv för att be dem komma in i Andor. Men hon hade lyckats vilseleda dem beträffande var Rand befann sig. Dessvärre hade gränslandshärarna vederlagt alla berättelser om hur snabbt de kunde förflytta sig under sin långsamma färd söderut. Och nu satt de stilla och funderade på hur de kunde undvika att komma för nära den belägrade staden. Det var begripligt, till och med lovvärt. Utländska härar som kom för nära in på andoranska knektar på andoransk mark skulle innebära en kinkig situation. Det fanns alltid åtminstone några hetsporrar. Och sådana omständigheter kunde allt för lätt leda till blodspillan och kanske krig. Inte desto mindre skulle det bli besvärligt för dem att undvika Caimlin. Regnen hade förvandlat de smala landsortsvägarna till kärr där det skulle vara svårt att dra fram med så stora truppstyrkor. Elaine skulle dock gärna ha sett att de marscherat ytterligare 20 eller 30 mil mot Caimlin. Hon hade hoppats att deras närvaro skulle ha haft en annan verkan vid det här laget. Det kunde den fortfarande få. Viktigare, absolut för Arimilla och kanske även för henne själv, var den lilla silversoldaten med lyftat svärd som stod några rastmil söder om Svarta tornet. Och en annan beväpnad med hillebard, båda uppenbart gjorda av samma silversmed. Den ene stod väster om den svarta fyrkanten, den andra till öster. Luan, Elorian och Abel, Aemlyn, Arathel och Pelivar hade tillsammans närmare 60 000 man i sina 2 läger. Både deras egna och deras vasallers gods måste vara nästan helt tömda på folk. Det var dessa båda läger som Dailin hade besökt de senaste dagarna i hopp om att utröna de andoranska ädlingarnas avsikter. Den smale drottninggardisten öppnade en av dörrarna och höll upp den för en åldrig tjänstekvinna som bar en flätad silverbricka med två höga vinkaraffer i guld, omgivna av en ring av vinbägare i blått havsfolksporslin. Rini måste ha varit osäker på hur många som skulle närvara. Den sköra gamla kvinnan rörde sig sakta och försiktigt för att inte välta den tunga brickan och tappa någonting. Elaine ledde flöden av luft för att ta brickan, men lät dem lösas upp utan att använda dem. Det skulle bara vara sårande för kvinnan om Elaine antydde att hon inte förmådde sköta sitt arbete. Istället tackade hon översvallande. Den gamla log ett brett, förtjust leende och neg djupt när hon ställt ifrån sig den tunga brickan. Dailin kom in med spänstiga steg nästan i hälarna på tjänstekvinnan och sjasade ut henne innan hon gick fram till brickan, grinade illa åt innehållet i en av karafferna. Elaine suckade, det var utan tvekan getmjölk, och hällde i en bägare ur den andra. Uppenbarligen hade Dailin nöjt sig med att tvätta ansiktet och borsta håret, som var gyllengult blandat med grått. Det fanns fläckar av halvtorkad lera på kjolen till hennes mörkgrå ridklänning, vid vars höga halslinning det satt en stor rund silverbrosch med ugglan och eken, huset Tarawins vapen. Någonting är på tok, så mycket är säkert, sa hon och snurrade bägaren utan att dricka. De tunna rynkorna vid ögonen djupnade i en undrande min. Jag har varit i det här palatset fler gånger än jag kan minnas, och ändå gick jag vilse två gånger idag. Vi känner till det där, sa Elaine och berättade snabbt det lilla som de hade räknat ut och vad hon tänkte göra. Hon satte upp en sent påkommen skyddsformel mot avlyssning och blev inte förvånad när hon kände den skära genom Saidar. Den som hade tjuvlyssnat skulle i varje fall få en snärt av det. En liten snärt, eftersom kvinnan i fråga hade använt så lite av kraften att Elaine inte hade märkt det. Men kanske fanns det något sätt att göra så att det blev en hård snärt nästa gång. Det skulle kanske avskräcka lite från tjuvlyssnandet. Så det kan hända igen, sa Dailin när Elaine pratat färdigt. Hennes tonfall var lugnt, men hon fuktade läpparna med tungan och tog en klunk vin, som om hon plötsligt blivit torr i munnen. Nåväl, om du inte vet vad som orsakade det, eller om det kommer att hända igen, vad ska vi då göra? Elaine stirrade på henne. Återigen någon som verkade tro att hon kunde ge svar som hon inte hade. Å andra sidan var det precis vad det innebar att vara drottning. Drottningen förväntades alltid antingen ha eller kunna hitta svaret på alla frågor. Det var vad det innebar att vara Aes Sedai också. Vi kan inte hindra det, Dailin, så vi får leva med det och försöka hindra att folk blir allt för rädda. Jag ska göra ett uttalande om vad som hänt, så mycket vi nu vet, och låta de andra systrarna göra samma sak. På så vis kommer folk att veta att ACD:erna är medvetna om situationen, och det borde ge en viss lättnad. Lite i varje fall. De kommer förstås fortfarande att vara rädda, men inte lika rädda som om vi inte säger någonting och det händer igen. Hon tyckte själv att det inte var mycket att komma med. Men till hennes överraskning höll Dailin med utan att tveka. Jag kan inte själv komma på någonting annat att göra. De flesta tror att ni Aes Sedai kan hantera vad som helst. Det borde duga med tanke på omständigheterna. Och när de förstod att Aes Sedai inte kunde hantera någonting, att hon inte kunde det. Nåväl, den floden fick hon korsa när hon väl nådde dit. Har du goda eller dåliga nyheter? Innan Dailin hann svara öppnades dörren igen. Jag hörde att hennes nåd Dailin kommit tillbaka. Du borde ha sänt bud efter oss, Elaine. Än är du inte drottning och jag tycker inte om att du undanhåller mig saker. Var är Avienda? Catelyn Haven, en självsvåldig ung dam med sval blick. Egentligen bara en flicka med flera månader kvar till myndighetsdagen. Fast hennes förmyndare hade lämnat henne att gå sin egen väg, var stoltheten personifierad. Med den runda hakan i vädret, vilket i och för sig kunde bero på den stora emaljbråsen med huset Havins vapen. En blå björn som prydde den höga halsen på hennes blå ridklänning. Hon hade uppträtt respektfullt och en aning vaksamt gentemot Dailin sedan hon börjat dela en säng med henne och Sergasa. Men av Elaine krävde hon ett hus över huvuds alla privilegier. Vi hörde det allihop, sa Corneille Northen. Han var lång och slank med örnäsa och muntra ögon och klädd i röd sidenrock. Corneille var myndig, nätt och jämnt, sedan de få månader som förflutit efter hans 16:e namnsdag. Visserligen kromade han sig och smekte fästet till sitt svärd alldeles förömt, men det verkade inte finnas något ont i honom, bara pojkaktighet, vilket var ett olyckligt drag hos ett överhuvud. Och ingen av oss ville sitta och vänta på att få höra när Luen och de andra tänker ansluta sig till oss. De här båda har sprungit hela vägen. Han rufsade om håret på de bägge yngre pojkarna han hade med sig. Perival Mantir och Brandlet Gilliard, som gav honom en mörk blick och drog fingrarna genom kalufsen för att få ordning på den. Perry Vale rodnade. Han var tämligen kort men redan fager och var med sina 12 år den yngsta av dem. Men Brandlet var bara 1 år äldre. Elaine suckade. Men hon kunde inte be dem att gå. Må så vara att de flesta av dem var barn, kanske alla 4. Med tanke på hur Corneille uppförde sig. Men inte desto mindre var de överhuvuden för sina hus. Och tillsammans med Dailin hennes viktigaste bundsförvanter. Hon önskade att hon vetat hur de fått kännedom om syftet med Dailins resa. Det skulle ha hållits hemligt tills hon visste vad Dailin kom med för nyheter. Om det skvallrade som fel saker kunde otyglat skvaller vara värre än spioner. Var är Avienda? Frågade Catelyn uppfordrande. Besynligt nog hade hon blivit helt intagen av Avienda. Fascinerad var kanske ett bättre ord. Och hon ville inte sluta tjata på älgkvinnan om att hon skulle lära henne använda spjut. Nå, ersnåd, sa Corneille och släntrade bort till brickan där han fyllde en blå dryckesbägare med vin. När tänker de ansluta sig till oss? Den dåliga nyheten är att de inte tänker göra det, sa Dailin lugnt. Den goda är att alla 6 har lämnat avslag på varsin inbjudan att sluta sig till Arimilla. Hon harklade sig ljudligt när Brandlet sträckte sig efter vinkaraffen. Han blev röd om kinderna och lyfte den andra karaffen som om det var den han tänkt ta hela tiden. Han var överhuvud av Gilliards hus, men trots svärdet han bar vid sin sida var han bara en pojke. Perivel bar också svärd, ett som släpade över golvplattorna och såg för stort ut för honom. Men han hade redan tagit getmjölk. Catelyn serverade sig en bägare vin med ett självbelåtet leende mot småpojkarna. Ett leende som bleknade när hon såg den blick Dailin gav henne. Det var smårovor att kalla goda nyheter, sa Birgit. Bränner mig om jag inte har rätt. Ni kommer hem med ett halvt utsvulten ekorre och kallar den för en halv oxe. Ständigt lika mustiga uttryck, sa Dailin torrt. De 2 kvinnorna glodde ilsket på varandra, medan Birgit knöt nävarna och Dailin fingrade på dolken vid sitt bälte. Inga disputer, sa Elaine med skarpt tonfall. Vreden som kom genom bandet var till god hjälp. Ibland var hon rädd att de båda skulle ryka ihop. Jag tänker inte tolerera något gnabbande från er idag. Var är Avienda? Hon har åkt, Catelyn. Vad fick du mer veta, Dailin?
Åkt vart då?
Åkt bort, sa Elaine lugnt. Trots sig där hade hon lust att ge flickan en örfil. Dailin? Den äldre kvinnan läppjade på sitt vin så att hon kunde vända blicken från Birgit med äran i behåll. Hon kom och ställde sig bredvid Elaine, tog upp silversoldaten med svärdet, vände på honom och ställde ner honom igen. Aemlyn, Arathel och Pellivar försökte övertala mig att själv göra anspråk på tronen. Men de var inte lika ihärdiga som förra gången jag talade med dem. Jag tror att jag nästan har förmått övertyga dem om att jag inte kommer att göra det. Nästan, Birgit la en hundravikt förakt i ordet. Dailin ignorerade henne demonstrativt. Elaine kastade en förebrående blick på Birgit som skruvade besvärat på sig och stegade iväg för att hämta en bägare vin. Högst tillfredsställande. Vad det än var hon börjat göra rätt så hoppades hon att det skulle fortsätta fungera. Ers nåd, sa Perivale med en bugning och räckte fram en av de två bägare som han höll till Elaine. Hon lyckades pressa fram ett leende och niga innan hon tog emot den. Getmjölk. Snart mådde hon illa så fort hon kände lukten av getmjölk. Luen och Abel var avvaktande, fortsatte Dailin med en blick på hillebardiären. De kanske börjar luta åt ditt håll. Det lät dock inte riktigt som om hon trodde det. Jag påminner Luan om att han hjälpte mig att gripa Nain och Elenia i början av allt det här. Men det var kanske inte till större nytta än med Pellivar. Så de väntar kanske allihop på att Arrimilla ska segra, sa Birgit bistert. Om de överlever kommer de att ställa sig på din sida mot henne. Om inte kommer någon av dem att själv göra anspråk på tronen. Elorien har väl näst störst rätt till den efter dig, inte sant? Dailin rynkade ögonbrynen men förnekade det inte. Och Elorien? Frågade Elaine tyst. Hon var säker på att hon redan visste svaret. Hennes mor hade låtit prygla Elorien. Det hade skett under Ravins inflytande, men det verkade inte många tro på. Det verkade vara få som ens trodde att Gabriel hade varit Ravin. Dailin grimaserade. Kvinnan har en skalle av sten och skulle resa anspråk i mitt namn om hon trodde att det skulle tjäna någonting till. Men hon har i varje fall vett nog att inse att det vore förgäves. Elaine noterade att hon inte nämnde några anspråk i eget namn från Eloriens sida. Hur som helst lämnade jag kvar Keray Surtovni och Yolanda Foti för att bevaka dem. Jag betvivlar att de kommer att röra på sig, men om de gör det kommer vi att veta det med en gång. Tre frändeskvinnor som behövde forma en cirkel för att kunna färdas bevakade gränslandshärarna av samma skäl. Inga goda nyheter alls med andra ord, hur Dailin än la fram saken. Elaine hade hoppats att hotet från gränslandshärarna skulle få några av husen att sluta sig till henne. Ett skäl till att jag tillät dem att korsa Andor gäller i varje fall fortfarande, tänkte hon bistert. Även om hon inte lyckades vinna tronen skulle hon ha tjänat Andor på det sättet. Såvida inte den som fick tronen fullständigt schapplade bort allting helt och hållet. Vilket Arrimilla mycket väl skulle kunna göra. Men Arrimilla skulle aldrig få bära rosenkronan. Och så var det med den saken. På ett eller annat sätt måste hon stoppas. Så det står 6, 6 och 6, sa Catelyn och fingrade på den långa sigillringen hon hade på vänsterhanden. Hon såg tankfull ut, vilket var sällsynt när det gällde henne. I vanliga fall sa hon vad hon tänkt rakt ut, utan minsta eftertanke. Även om Kindred sluter sig till oss är vi färre än 10. Började hon undra om hon hade knutit Havins hus till en hopplös sak. Dessvärre hade hon inte knutit sitt hus så hårt till Elaine att det var omöjligt att lösa upp banden. Jag var säker på att Luan skulle ansluta sig till oss, muttrade Corneille. Och Abel och Pellivar. Han tog en djup klunk vin. När vi väl har besegrat Arrimilla så kommer de, märk mina ord. Men hur resonerar de, frågade Branlett. Försöker de starta ett krig med tre sidor? Halvvägs genom meningen övergick hans röst från diskant till bas och han blev knallröd i synen. Han gömde ansiktet i dryckesbägaren men grinade illa. Tydligen tyckte han lika lite om getmjölk som Elaine. Det beror på gränslandsherrarna. Perivel hade fortfarande gäll pojkröst men lät säker på sin sak. De håller tillbaka sina styrkor därför att någon måste ta hand om gränslandssoldaterna, oavsett vem som segrar här. Han lyfte upp björnen, grep om den som om dess tyngd kunde svara på hans frågor. Vad jag inte begriper är varför de invaderar oss till att börja med. Vi är så långt från gränslanden. Och varför har de inte tågat vidare och angripit Caemlyn? De skulle utan vidare kunna sopa undan Arrimilla. Och jag betvivlar att vi skulle kunna hålla dem ute lika lätt som vi håller henne stången. Så varför är de här? Corneille log och klappade honom på axeln. Ja, se, det blir ett härligt slag att skåda när vi möter gränslanden. Den dagen kommer Northens örnar och Manchiers städ att göra Andor heder. Inte sant? Perivel nickade, men verkade inte se fram emot det. Vilket Corneille absolut såg ut att göra. Elaine utbytte blickar med Dailin och Bigitt, som båda såg häpna ut. Elaine kände sig själv helt ställd. De båda andra kvinnorna visste förstås hur det förhöll sig. Men Perivel hade kommit nära en hemlighet som inte fick röjas. Förr eller senare skulle kanske andra räkna ut att gränslandskrigarna hade varit avsedda att pressa andra hus att sluta sig till henne. Men det fick inte bli bekräftat. Luan och de andra sände bud till Arrimilla och bad om en vapenvila tills gränslandshärarna drivits tillbaka, sa Dailin efter en stund. Hon bad om betänketid. Så vid jag kan avgöra var det då som hon började öka ansträngningarna vid murarna. Till dem säger hon att hon fortfarande funderar på saken. Bortsett från allt annat, sa Catelyn indignerat, så visar det varför Arrimilla inte förtjänar tronen. Hon sätter sin egen äregirighet framför Andros säkerhet. Luan och de andra måste vara dumma om de inte ser det. Dumma är de inte, svarade Dailin. De tror bara att de kan se vad framtiden bär med sig bättre än de egentligen kan. Tänk om det var hon och Dailin som inte såg framtiden tillräckligt klart, tänkte Elaine. För att rädda Andrew skulle hon ha kunnat lägga ned sina anspråk och ställa sig bakom Dailin. Inte gärna. Men för att rädda Andrews blod skulle hon ha gjort det. Dailin skulle ha stöd från 10 hus. Fler än 10. Till och med Danin Kandred kanske slutligen skulle ta ställning för Dailin. Om det inte varit för att Dailin inte ville bli drottning. Hon ansåg att det var Elaine som borde bära rosenkronan. Det gjorde Elaine också. Men tänk om de hade fel. Det var inte första gången hon ställt sig denna fråga. Men nu när hon stod där och tittade på kartan och de onda förebud den visade på kunde hon inte skaka av sig den. Samma dags kväll, efter en kvällsvard som var värd att minnas enbart för att den överraskande nog innehållit några pyttesmå jordgubbar, satt hon och läste i den stora salongen i sin svit. Försökte läsa. Boken var en historiebok om Andor i skinnband, liksom de flesta böcker hon läst på sista tiden. Det var viktigt att läsa så många som möjligt för att genom att jämföra dem med varandra kunna få någon sorts bild av sanningen. Till att börja med nämndes en drottnings misstag aldrig i någon bok som getts ut under hennes regeringstid. Och inte heller de som begåtts av hennes närmaste föregångare, om de tillhört samma hus som hon. Man måste läsa böcker utgivna då en Trakant satt på tronen för att få veta någonting om Manchiers fadäser. Och böcker skrivna under Manchiers välde för att få veta sanningen om Norwellins felgrepp. Andra misstag kunde lära henne att inte själv göra om dem. Det hade varit nästan den första läxa hon fått lära sig av sin mor. Det gick bara inte att koncentrera sig. Gång efter annan kom hon på sig själv med att sitta och stirra på en sida utan att se ett ord. Hon tänkte på sin syster, eller skulle just säga någonting till Avienda när hon kom ihåg att hon inte var där. Hon kände sig väldigt ensam, vilket var löjligt. Sefani stod i ett hörn för den händelse hon skulle vilja ha någonting. 8 gardeskvinnor stod utanför dörren till hennes svit, och en av dem, Yurith Aseri, var en utomordentlig konversatör, en skolad kvinna, som dock var förtegen om sitt förflutna. Men ingen av dem var Avienda. När Vendin gled in i rummet följd av Christian och Saraya kändes det som en lättnad. De båda vitklädda kvinnorna stannade vid dörren med ödmjuk uppsyn. Blekhyade Christian, som stod med händerna knäppta framför livet, var orörd av edsstaven och såg ut att just ha kommit in i medelåldern, medan Saraya med sina sneda ögon och kroknäsa såg ut att ha flera år kvar dit. Hon höll i någonting insvept i vit handduksväv. Ursäkta om jag stör, började Vendin, men sen rynkade hon pannan. Den vithåriga gröna systerns ansikte gav på något sätt intryck av ålder, trots att hyn var slät på Aishedairs vis. Ansiktet kunde ha tillhört en kvinna på 20 eller 40, eller vad som helst däremellan. Det tycktes skifta från den ena stunden till den andra. Kanske berodde intrycket på hennes mörka ögon, djupa, intensiva och plågade, som hade sett så mycket. Och så utstrålade hon trötthet. Hon var rak i ryggen men såg ändå utmattad ut. Det angår förstås inte mig egentligen, sa hon finkänsligt. Men finns det något skäl till att du har så mycket kraft i dig? Jag antog att du höll på med någon mycket invecklad väv när jag kände dig utifrån korridoren. Elaine hajade till när det gick upp för henne att hon hade tagit in nästan så mycket av cider som hon utan risk kunde hålla. Hur hade det gått till? Hon kunde inte påminna sig att hon druckit djupare ur källan. Hon skyndade sig att släppa ur källan och fylldes av en sorgsen känsla när kraften rann ur henne och världen blev vanlig igen. Omedelbart sprätte hennes humör iväg åt ett nytt håll. Du stör inte alls, sa hon retligt och la ner boken på bordet framför sig. Hon hade ändå inte lyckats läsa ens 3 sidor i den. Får jag se till att vi talar ostört då? Elaine nickade avmätt. Kvinnan hade ingenting att göra med hur mycket kraft hon tog in, och hon kunde etikettsreglerna minst lika bra som Elaine. Och så åt Sefani att vänta i förbaket, medan Vendin vävde en skyddsformel mot avlyssning. Trots formeln väntade Vendin tills dörren stängts bakom kammarjungfrun innan hon sa någonting. Rini Corley är död, Elaine. Åh, ljus. Nej. Det dåliga humöret förbyttes i snyftningar och skyndade sig att dra fram en spetskantad näsduk ur ärmen för att torka bort tårarna som plötsligt börjat forsa ut efter hennes kinder. Det var hennes fördömda humörssvängningar som satte igång igen. Men Rini var sannoliken värd tårar. Hon hade så gärna velat komma in i gröna Aja. Hur gick det till? Brände henne. Om hon bara kunnat sluta gråta. Vendin fällde inga tårar. Kanske fanns det inga fler tårar kvar i henne. Hon blev kvävd med kraften. Den som gjorde det använde betydligt mer än nödvändigt. Resten av Saidar låg tjockt över henne och i rummet där hon blev hittad. Mördaren ville att ingen skulle kunna missa hur det hade gått till. Det låter helt obegripligt, Vendin. Kanske inte. Saraya? Den saldenska kvinnan la sitt lilla bylte på bordet och virade upp tyget. Inuti fanns en ledad trädocka. Den var mycket gammal. Den enkla klänningen var trådsliten. Färgen i ansiktet hade flagnat så att ena ögat var borta och hälften av det långa, mörka håret hade försvunnit. Den här tillhörde Mirani Larinen, sa Saraya. Deraya Nermala hittade den bakom ett skåp. Jag förstår inte vad Rinis död har att göra med att Mirani lämnade en docka bakom ett skåp, sa Elaine medan hon torkade ögonen. Mirani var en av de frändes kvinnor som rymt. Bara detta, svarade Vendin. När Mirani kom till tornet lämnade hon kvar den här dockan utanför, eftersom hon hade hört att allt hon ägde skulle bli uppbränt. När hon skickades bort hämtade hon den igen och bar den sedermera alltid med sig. Varje gång hon stannade någonstans en tid gömde hon dockan igen. Fråga mig inte varför, men hon skulle inte ha lämnat kvar den om hon gav sig av någonstans. Elaine lutade sig tillbaka på stolen medan hon fortsatte torka ögonen. Sniftningarna hade blivit färre och tystare, men tårarna fortsatte rinna. Så Mirani rymde inte. Någon mördade henne och avlägsnade kroppen. Ett gräsligt sätt att uttrycka saken. Tror du att samma sak hände de andra också? Allihop? Vendin nickade och en kort stund sjönk hennes smala axlar ihop. Jag är rädd för det, sa hon och rätade på sig igen. Jag misstänker att det finns ledtrådar bland de saker som de lämnade efter sig. Högt skattade klenoder, som den här dockan eller något favoritsmycke. Mördaren ville att vi skulle tro att hon var skicklig på att dölja sina brott, men inte tillräckligt skicklig. Men nu var vi inte klipska nog att hitta dessa ledtrådar, så hon bestämde sig för att vara mer övertydlig. För att skrämma bort frändeskvinnorna, muttrade Elaine. Om det hände skulle hon visserligen inte bli helt handlingsförlamad för den skull. Men hon skulle åter få lita på vindfinnerskornas gunst, vilket verkade bli allt mer dyrköpt. Hur många av dem vet om det här? Allihop vid det här laget skulle jag tro, sa Vendin torrt. Saraya sa till Deris att hålla tyst om saken, men den kvinnan tycker om ljudet av sin egen röst. Alltsammans verkar riktat mot mig och avsett att hjälpa Arimilla att få tronen. Men varför skulle en svart syster vara intresserad av det? Jag kan inte tro att vi har två mörderskor bland oss. Det här avgör i varje fall frågan när det gäller Marylil. Prata med Shomeko och Alice Vendin. De kan se till att resten inte grips av panik. Shomeko stod näst högst i rang efter Rini enligt frändernas sätt att ordna sin hierarki. Och även om Alice stod betydligt lägre var hon en mycket inflytelserik kvinna. Från och med nu får ingen av dem vara ensam. Inte någonstans. De måste alltid vara två och två, eller ännu hellre tre eller fyra. Och säg till dem att vara försiktiga med Karin och Saritha. Det sista skulle jag inte råda till, sa Vendin hastigt. Det borde räcka med att de håller ihop i grupper för att vara trygga. Och en sån varning skulle Karin och Saritha få höra talas om. Varnade mot Aesedair. Fränder skulle röja det på en minut. Kirstian och Saraya nickade allvarsamt. Efter ett tag gick Elaine motvilligt med på att de inte skulle säga någonting om Aesedairna. Fränderna borde vara trygga om de höll ihop. Berätta för Chanel om Rini och de andra. Jag tror inte att vindfinnerskorna är i fara. Att förlora dem skulle inte skada mig på samma sätt som om jag förlorade fränderna. Men skulle det inte vara underbart om de bestämde sig för att ge sig av? Det räknade hon inte med att de skulle göra. Chanel var rädd för att återvända till havsfolket utan att avtalet fullföljts. Men om de gjorde det skulle det vara en ljuspunkt på en för övrigt eländig dag. Det verkade i varje fall föga troligt att någonting ytterligare skulle kunna förmörka dagen. Blotta tanken jagade en kall kåre ut efter hennes ryggrad. Ljuset givet att ingenting skulle förmörka den mer. Harry Miller sköt ifrån sig tallriken med en grimas. Hon hade fått sina olika sängplatser att välja mellan i natt. Hennes kammarjungfru Arlene höll just på att välja. Hon visste vad hennes matmor ville ha. Och det minsta hon väntat sig var ett anständigt målmat. Men fårköttet i grytan var fullt med fett och hade dessutom börjat bli ankommet. Så hade det varit alldeles för ofta den sista tiden. Den här gången skulle hon låta prygla kocken. Hon visste inte vem av ädlingarna i lägret som tagit honom i sin tjänst. Bara att han ansågs vara den bästa som fanns att tillgå. Den bästa. Men det spelade ingen roll. Han skulle bli pryglad för att statuera ett exempel. Och sen ivägskickad förstås. En kock som blivit straffad kunde man aldrig lita på. Stämningen i tältet var långt ifrån munter. Flera av ädlingarna i lägret hade hoppats få en inbjudan till att dinera tillsammans med henne, men ingen av dem hade tillräckligt hög ställning. Hon började ångra att hon inte hade bjudit en eller två, till och med om det var Nins eller Elenias anhängare. De kanske hade varit lite underhållande. Hennes närmaste bundsförvanter satt till bords med henne, men man kunde ha trott att det var en begravningsmåltid. Åh, gamle skintorre Nashin med sitt tunna, vita hår i en okammad härva åt med god aptit. Uppenbarligen utan att lägga märke till att köttet var nästan ruttet, och klappade henne faderligt på handen. Hon mötte hans leende som en plikttrogen dotter. Den gamle narren hade på sig en av sina blommiga rockar ikväll. Man kunde ha tagit plagget för en kvinnas morgonrock. Lyckligtvis riktade han alla sina liderliga flin mot Elenia, längre bort vid bordet. Varje gång den honungsblonda kvinnan tittade på honom hajade hon till och blev blek om det rävlika ansiktet. Över Sarents hus styrde hon, som om hon och inte hennes make varit dess överhuvud. Men inte desto mindre var hon rädd för att Arimilla skulle låta Nashin få sin vilja fram med henne. Det hotet behövdes inte just nu, men var bra att ha till hands för säkerhets skull. Ja, Nashin var nöjd och glad i sin fåfänga uppvaktning av Elenia. Men de andra var försjunkna i dyster tystnad. De hade knappt rört maten, men skickade ideligen iväg hennes båda tjänare efter mer vin. Hon ogillade att förlita sig på andras tjänare. Vinet hade i varje fall inte sumnat. Jag anser fortfarande att vi borde ta i med hårdare tag, brummade Lir drucket ned i sin bägare. Överhuvudet för Barrins hus var en slank man med röd rock som var nött där harnesket spännen hade skavt mot tyget. Han var alltid ivrig att gå till anfall och finare manövrer förstod han sig inte på. Mina kunskapare rapporterar att det dagligen kommer fler knäktar till staden genom dessa portöppningar. Han skakade på huvudet och muttrade någonting för sig själv. Mannen trodde verkligen på rykten om att det fanns dussintals Aesir i palatset. Allt vi uppnår med dessa nålsticksanfall är att förlora soldater. Jag håller med, sa Karin och plockade med en stor emaljerad guldbrosch med Anshars röda räv som hon hade fastnålad vid barmen. Hon var inte mycket nyktrare än Lir och det fanns något slappt i hennes kantiga drag. Vi måste göra ett ordentligt angrepp istället för att bara kasta bort män. När vi väl kommit över murarna kommer vi att kunna dra nytta över vårt numerära övertag. Harry Millas läppar smalnade. De kunde väl i varje fall visa den respekt som tillkom Andros blivande drottning istället för att säga emot henne i tid och otid. Dessvärre var husen Baryn och Anshar inte lika hårt knutna till henne som Sarand och Arawn. Till skillnad från Jared och Naeim hade Lyr och Carrynd förkunnat sitt stöd för henne utan att fästa det i skrift. Det hade inte Nashin heller, men honom var hon inte rädd för att förlora. Honom hade hon virat runt sin handled som ett armband. Hon tvingade fram ett leende och gjorde rösten munter. Vi förlorar legosoldater. Vad är annars legosoldater bra till, om inte att dö istället för våra knäktar? Hon lyfte sin vinbägare och en smal betjänt i blå livré med silverkant, hennes färger, skyndade sig att fylla på den. Han var så snabb att han råkade spilla en droppe på hennes hand. Och hennes ilskna min fick honom att dra upp en näsduk ur fickan och torka av hennes hand innan hon hann dra undan den. Hans näsduk. Ljuset alena visste var den smutsiga trasan hade varit. Och nu hade han vidrört henne med den. Hans läppar var förvridna i en skrämd min när han bugande backade undan och mumlade ursäkter. Han fick behålla sin tjänst måltiden ut. Sen kunde hon avskeda honom. Vi kommer att behöva alla våra knäktar när jag rider mot gränslandshären. Håller du inte med om det, Naeim? Naeim ryckte till som om hon stuckit honom med en nål. Hon var klädd i gult siden, broderad med Arons tre nycklar i ett mönster över bröstet och hade alltid varit slank och blek. Men de senaste veckorna hade hon börjat se tärd ut. Med ett spänt, uttröttat drag kring de blå ögonen. Hennes högdragna sätt hade helt försvunnit. Naturligtvis, Harry Milla, sa hon ödmjukt och tömde sin bägare. Bra. Hon och Elenia var tveklöst tämda. Men Harry Milla tyckte om att då och då kontrollera det, så att ingen av dem började räta på ryggen igen. Om Luan och de andra inte stödjer mig, vad tjänade då till att inta Caimlin? Det var så sällsynt att Sylvase, Nassins sondotter och tillika arvinge, tog till orda att frågan kom som en chock. Hon var kraftigt byggd och inte direkt vacker, och hennes blick, som oftast verkade tom, var mycket skarp nu. Alla stirrade på henne. Det verkade inte bekomma henne det minsta. Om vi måste kämpa mot gränslandshärarna, varför godtar vi då inte Luens vapenvila så att Andor kan gå till angrepp med sin fulla kraft utan att försvagas av oenigheter? Harry Miller log. Hon hade lust att ge den befängda kvinnan en örfil. Men det skulle väcka Nassins vrede. Han ville att hon skulle vara Harry Millas gäst, för att undvika att bli avsatt som överhuvud. En del av honom verkade medveten om att han förlorat förståndet, och hela han var helt inställd på att sitta kvar som överhuvud tills han dog. Men han älskade verkligen henne. Elorian och några av de andra kommer att sluta sig till mig, barn, sa hon vänligt, vilket krävde en viss ansträngning. Vem trodde flicksnärtan att hon var? Aemlyn, Arathel, Pellivar. De hyser alla agg mot Trakand. De skulle säkerligen komma så snart Elaine och Dailin röjts ur vägen. De båda skulle inte överleva Caemlyns fall. När jag väl har staden kommer de till mig i vilket fall som helst. Tre av Elaines anhängare är barn, och hon är i Northern en nätt och jämnt myndig. Jag tror inte att det ska vara några svårigheter med att övertala dem att tillkänna ge sitt stöd för mig. Och om inte hon klarade det så skulle säkerligen mäster Lornolt kunna det. fast det vore förstås sorgligt om barnen måste överlämnas till honom och hans remmar. Jag kommer att vara krönt till drottning vid solnedgången den dag som Caemlyn faller för mina styrkor. Inte sant, far? Nassin skrattade så att det sprutade av halvtuggad gryta över bordet. Ja, ja, sa han och klappade Harry Milla på handen. Lyssna nu på din faster, Sylveys. Gör som hon säger, hon blir snart drottning av Andor. Sen bleknade hans leende och hans röst fick en ny ton. Den var nästan bedjande. Kom ihåg att du blir överhuvud över Karens hus när jag är borta. När jag är borta, då blir du överhuvud. Ja visst, farfar, mumlade Sylveys och böjde lätt på huvudet. När hon lyfte blicken igen var den lika uttryckslös som alltid. Skärpan måste ha varit en synvilla i det svaga ljuset. Naturligtvis måste den det. Nassin grymtade och återgick till att muntert glufsa i sig av grytan. Det godaste jag ätit på flera dagar. Jag tror att jag tar en portion till. Mer vin här, kar. Ser du inte att min bägare är tom? Tystnaden runt bordet blev lång och besvärad. Det brukade bli så när Nassin mer öppet gav prov på sin senilitet. Jag säger ändå att, började Lir slutligen, bara för att bli avbruten när en undersättsig knäckt med huset Marns fyra silvermånar på bröstet kom in i tältet. Mannen bugade sig respektfullt, kom runt bordet och böjde sig ner för att viska i Harry Millas öra. Mäster Hanwill önskar växla ett par ord i avskildhet, ers nåd. Alla låtsades koncentrera sig på sitt vin och absolut inte se ut som om de försökte tjuvlyssna. Alla utom Nassin och hans sondotter. Han fortsatte äta. Hon betraktade Harry Milla med tom min. Den tidigare skärpan måste ha varit en synvilla. Jag kommer tillbaka om ett ögonblick, sa Harry Milla och reste sig upp. Hon gjorde en gest mot maten och vinet. Ät och drick så länge. Ät och drick. Lir ropade efter mer vin. När hon kom ut brydde hon sig inte om att lyfta upp kjolen från den leriga marken. Arlene skulle ändå vara tvungen att tvätta den. Så var spelade några fläckar mer eller mindre för roll. I några tält syntes tända ljus, men större delen av lägret låg mörkt under halvmånens sken. Jacob Hernwill, hennes sekreterare, väntade en bit från tältet med en lykta i handen som kastade en cirkel av ljus runt honom. Han var en liten man, iklädd en enkel rock och tunn som om allt fett hade kokats bort från hans kropp. Han hade grannlagenheten i märgen och hon försäkrade sig om hans lojalitet genom att ge honom en så rikligt tilltagen lön att endast en riktigt stor muta skulle vara intressant. Betydligt större än någon skulle vara villig att lägga ut på en enkel skrivare. Ursäkta att jag avbröt er måltid, ers nåd, sa han med en bugning. Men jag var säker på att ni ville höra det här med en gång. Det kom alltid som en överraskning att höra en så djup röst från en så liten man. De har sagt ja, men de vill ha hela summan i guld först. Hennes läppar smalnade mot hennes vilja. Hela summan. Hon hade hoppats på att komma undan med att bara betala första hälften. För vem skulle våga komma med fordringar när hon väl var drottning? Skriv ett brev till husmor Anscale. Jag skriver under och sätter mitt sigill på det imorgon bitti. Att flytta över så mycket guld skulle ta flera dagar. Och hur lång tid skulle det ta att få knäktarna på plats? Sådant hade hon aldrig riktigt brytt sig om. Lir skulle kunna svara på det. Men hon avskydde att visa svaghet. Säg åt dem att det blir på dagen en vecka från imorgon. Det borde räcka. Om en vecka skulle Caemlyn vara hennes. Tronen skulle vara hennes. Harry Milla, av ljusets nåde, drottning av Andor. rikets försvarare, folkets beskyddare, huset Marns överhuvud. Med ett leende på läpparna gick hon in i tältet för att berätta den glada nyheten för de andra.